Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du?
Dennis.
Perfekt.
Nu är vi igång igen. Och hela året har jag hört många som har väntat på Afterclass. Speciellt nu i juni, juli och augusti har det ju varit ganska varmt. Jag tycker folket har skrikit efter AC. Och nu är vi här med ett nytt avsnitt.
Och det här är i princip gratis, det här som vi ger till er.
Man betalar ju bara med sin tid, egentligen. Samtidigt är ju time lika med money. Så då blir det ju lite paradoxalt och tankeväckande samtidigt. Som det ska vara i Afterclass.
Men det är ju inte endast de här podcastavsnitten som vi gör. Vi gör ju annat också där man kan få lyssna på oss.
Ja, vi har ju också kört igång våra kurser på Hanken i både redovisning och finansiell ekonomi här nu i period 1.
Och är det så att vi försöker i den här podcasten diskutera lite saker som studenterna har kanske råkat ut för eller fått höra om under våra kurser också?
Ja, vad har du på gång i dina kurser nu för tillfälle?
Ja, lönsamhetsbedömning är kurser jag undervisar och vi började med netto nuvärde, så NPV, och vi funderade lite kring att vilka intressenter är det bra för att använda den här NPV-metoden? Så jag vet inte, har du något liknande på gång?
Intressenter har nog kommit in i min bild också. Till exempel i en redovisningskurs då, att vilka intressenter har ett företag som behöver redovisning och information? Så kanske det skulle gå att koppla till vad vi just sa här, att Afterclass intressenter har väntat på AC nu väldigt länge. Och då skulle man ju kunna fundera, vem är våra intressenter?
Ja, vi nämnde ju redan studenterna. Så det var kanske våra främsta intressenter, alltså lyssnarna, som då är Hankens studenter ofta, men också alla andra lyssnare förstås.
Rektorn är väl också trogen lyssnare?
Jo, men rektorn har ju lite så här två stolar som han sitter på här. Han är både som lyssnare intressant, men så har han ju också lite av en finansiär för oss.
Ja, just det, ja. Vi har ju också andra finansiärer förstås. Det finns ju det här gänget på Svenska kulturfonden och kanske Svenska Österbottniska samfundet som har funderat och skrapat sig i huvudet under året att var är de här Afterclass-avsnitten som vi har finansierat?
Vi har nog levererat de flesta av avsnitten. Men jag förstår ju att intressenterna har funderat, var är Afterclass? Och är det som att de har hamnat och väntat lite på grund av lite utlandsresor? Eller inte resor utan utlandsarbetsvistelser. Så du har visst varit i Stanford nu under våren?
Ja, precis det.
Och hände det någonting under våren i Stanford då? Eller var det allting bara jobb?
Ja, alltså det är ju ett intressant ställe och det var en händelserik period på många sätt. Det börjar ju med sån här bankkriser. Minns du dem?
Så det här är tillbaka i februari då nästan?
Ja, precis. Så vi bodde längs den här kända vägen som kallas Sand Hill Road. Har du hört om den?
Nu har jag.
Ja, det finns också en rätt okej bok om Sand Hill Road som man kan läsa. Men den här vägen, den brukar kallas Silicon Valleys livsnerv. Och det är för att banker, så som det här Silicon Valley Bank, som då gick omkull i våras, har sina kontor. Och det är också en massa andra sådana här VC-firmor som finansierar Silicon Valley som finns där.
Så jag menar, när du en gång var här, var det som man märkte av den här bankkrisen också på plats?
Ja, alltså jag var ju där mitt i smeten så att säga och fick vara med på det på nära håll. Och det var ju lite intressant att man helt enkelt sprang förbi det här Silicon Valley Bank på morgonen. Man gjorde en sån där bank run och på eftermiddagen blev det faktiskt på riktigt en bank run. Så det kändes som att man var lite där saker och ting händer. Men jag vet inte, det kändes som att den där krisen blåste över.
Så lite hände utanför jobbet, var det någonting speciellt som fick du träffa några intressanta forskare då under tiden vid Stanford eller?
Det finns ju ganska mycket känt folk där. En sån här intressant person som jag fick stifta bekantskap med var den här Guido Imbens. Som jag tror vi har nämnt i podcasten de facto.
Ja, var det så att vi nämnde honom i samband med att han fick Nobelpriset 2021?
Ja, precis. Han delar ju det där priset med bland annat Josh Angrist.
Och Josh är då en av författarna till den här boken Mostly Harmless Econometrics.
Precis. Guido, han sa det att han föreläser om ekonometri och hans motto är att försöka ta the con out of econometrics.
Och vad är det som blir kvar då om man tar bort con?
Econometrics. Ja, det där är ganska svårt. Men han försöker väl göra att man ska ha så bra mätmetoder som möjligt. Det var liksom, det var han brann för. Han brann också faktiskt ganska bra för den här undervisningen och vad jag förstod hade hög undervisningskvalitet, men han hade ett lite intressant upplägg på föreläsningarna. Så han gjorde på följande sätt att han gav åt studenterna före föreläsningen temat. Så han sa att okej, idag ska vi, eller imorgon ska vi prata om det här. Sen fick studenterna då ställa frågor baserat på det här temat. Och föreläsningen gick sen ut på att Guido svara på de här frågorna för en slags diskussion där då.
Så det här låter ju faktiskt ganska mycket mer interaktivt än att bara föreläsaren föreläser.
Jo, det var helt och hållet alltså studentdrivet, den där föreläsningen. Och Guido delade då med sig av sin kunskap helt enkelt. Det roliga var här också att de som ställde de bästa frågorna belönades med högre kursvitsord, men också servetthållare från den här Nobelmiddagen i Stockholm 2021. Jag tycker det var ganska bra sån där motivation där att försöka komma på en bra fråga. Skulle du inte vilja ha en sån där servetthållare?
Det är klart man skulle vilja ha en sån här servetthållare.
Jo, nej, man var nog lite sugen. Men det är förstås, jag vet inte, är det så att våra intressenter, våra finansiärer till exempel, skulle vara nöjda med att höra sån här servetthistorier? Jag vet inte. Kanske vi behöver bättre förklaringar till varför vi inte har spelat in några avsnitt. Du har ju också varit bortrest på en vistelse i Australien. Så vad hände i Sydney?
Ja, så jag var vid UNSW Sydney. Så vad ska man säga? Nästan Stanford. Och träffade då Ray Ball bland annat där. Som nästan har fått ett Nobelpris. Eller väl inte egentligen så nära att han ska ha fått ett Nobelpris. Men det är kanske så att man brukar säga att Ray Ball och Philip Brown, deras sån här originalartikel inom redovisning, är de som borde få Nobelpriset om en redovisare skulle få Nobelpriset.
Så du har alltså träffat en person som skulle borde vara värt Nobelpriset om det inte skulle vara för om? Eller vad försöker du säga?
Ja, det är exakt det jag försöker säga.
Okej. Vad säger den här Ray? Eller vad sa han?
Det som de kom fram till i sin studie på 1968, eller publicerades på 1968, var faktiskt något så, egentligen så självklart, men som ingen hade tänkt på tidigare. Och det var att aktiemarknaden reagerar på redovisningsinformation som resultaträkning och balansräkning till exempel. Jag menar, man kanske tänker att det är väl självklart att aktiemarknaden reagerar på sån information. Men före Paul och Browns papper så trodde många att aktiemarknaden faktiskt klarar av att förutspå de här resultaten för företagen så bra så att inte aktiemarknaden skulle reagera på ny information från företagen, alltså ny information som till exempel företagets resultaträkning.
Så före det här trodde man egentligen att redovisning var onödigt?
Ja, jag skulle säga att man trodde nog att redovisning var nödvändigt redan för det. Men före den här studien så trodde man att aktiemarknaden kunde förutspå med väldigt hög precision det här redovisningsresultatet. Vilket de visade då att inte är fallet. De visade egentligen en väldigt enkel sak. Och det var att om resultatet innehåller en positiv överraskning, så alltså om man har ökande vinster, så leder det här också till en positiv reaktion på aktiemarknaden. Alltså att aktiepriset går upp. På samma sätt som man har negativa överraskningar, så lägre vinster än vad förväntningarna var, så leder det här till en negativ reaktion. Så det är lite sånt här forskning när det är som bäst. Att de var faktiskt först med att visa någonting som vi tycker är väldigt självklart idag. För idag så är det väldigt mycket fokus på just hur det går i kvartalsrapporterna för bolagen. En annan sak som var lite roligt med att träffa Ray Ball var att jag fick den här känslan av att är vi i lite samma situation som Ray Ball och Philip Brown var då på 1960-talet. Att det var också två unga forskare som åkte ut i världen och vi säger, revolutionerade sina områden. Jag ser vissa likheter här. Sen förstås också kan man ju inte missa den här likheten att det här är två personer som kanske inte har fått den uppmärksamhet eller det igenkännande som de förtjänar. Eller ser inte du de här likheterna?
Alltså likheter med oss?
Ja, jag tänkte nog främst på oss.
Ja, alltså inte det är ju helt olikt det som vi kanske håller på att göra. Sa han nog med den här Ray då, eller var allt han pratade om sin gamla artikel från 1968? Jag menar, det börjar väl vara en tid sedan det där.
Det var ju på så sätt att det nyligen var 50 år sedan. Och det är väl så här en litet försenat 50-årsjubileum. Eller en försenad 50-årsturné som han var på. Men det är klart att man kan ju fundera om intressenterna i vår podcast är intresserade av det här ännu. Alltid när det kommer på tal om Ray Ball och Phil Brown så är det ju den här artikeln från 1968 som man tänker på. Men det är klart att både aktiemarknaden och det här rapporteringen har förändrats väldigt mycket från den tiden. Som till exempel nu så har man ju ofta diskussion med intressenterna direkt efter att man har rapporterat till exempel då kvartalssiffrorna.
Ja, du tänker på sådana här börsbolag till exempel som rapporterar sitt resultat.
Ja, exakt.
Så det finns en sån där Q&A-session efter presentationen då informationsmellanhänder som analytiker till exempel frågar frågor och får svar.
Ibland kan det vara väldigt intressant att lyssna på de här samtalen. För analytikerna kan i vissa fall vara väldigt kritiska.
Det är väl egentligen desto mer kritik, desto mer spännande blir det för den som lyssnar.
Har vi inte ett ganska bra exempel på det från den här elnäts- och bredbandsbyggaren Netel? För de hade väl en väldigt intressant kvartalsrapportdiskussion efter deras första kvartal i år.
Ja, just det. Q1 2023. Det var väl lite att den här vår vän Karsten från Danmark gjorde entré på den där Q&A-sessionen efter en ganska dålig kvartalsrapport.
Men var den så dålig då? För när jag tittade snabbt på den här rapporten så var det så att omsättningen hade ökat med 9,3%.
Ja, det var ju då på översta raden. Men samtidigt då sista raden i resultaträkningen så var det ju ett minustecken på. Så kanske det var delvis det dåliga. Och det var ju också att kollar man lite noggrannare, inte bara såg helheten, utan man kollar på de här olika segmenten. Deras segment är alltså olika länder som de verkar i. Det är Sverige, Norge, Finland, Tyskland och UK. Så det var ju bland annat Norge och Finland ganska skadade.
Men då i de här rapporterna så brukar det ju stå vad som orsakerna är till att just då specifika land eller specifika segment har gått lite sämre. Så kanske man ändå fick den här förklaringen i själva rapporten.
Ja, alltså om jag läser innantill, vad stod det i rapporten och presentationen? Så de sa egentligen så här att vi har haft en weak performance due to cost increases in Finland and negotiations are ongoing to improve project portfolio. Vad förstår du av det där?
Inte så mycket, verkligen inte.
Men man försöker väl göra det bättre. Man har haft det dåligt på grund av att kostnaderna har gått upp. Så därför kollar jag där att marginalen i Finland är alltså -30% ungefär på de här projekten.
Men det här är ju kanske en sån sak just som man skulle förvänta sig att en analytiker skulle reda ut. För okej, vi ser att de går back på de här projekten de gör i Finland. De säger att de håller på att förbättra den här projektportföljen. Men bara på basen av den här rapporteringen så är det ju inte jätteklart vad som händer.
Nej, och det är ju där Karsten kommer in på tråden då, eller i bilden. Han är ju en sån här fund manager eller fondförvaltare på Lannebo Fonder. Så han ansvarar ju då egentligen för att investera sina kunders pengar. Och de har väl lagt en del pengar då i det här Netel, vad jag förstår. Och Karsten ställer ju den här vdn Ove Bergqvist lite mot väggen i den här Q&A-sessionen. Och börjar fråga om en viss ledare i Finland, Ari tror jag det är, han heter, att vad har hänt med honom och varför har ni tagit er an kontrakt som är förlustbringande från början?
Är det så att vi skulle få lyssna lite på den här diskussionen mellan Uwe och Ari?
Ja, det är ju inte Ari som är med där. Ari är någon slags mellanchef i Finland. Det är en diskussion mellan Karsten som är fondförvaltaren och Uwe som är vd:n. Vi rullar bandet. Det tar 2 minuter, men det är ganska bra tycker jag på slutet.
The next question comes from Karsten Den from Lanibo.
Hello, this is Karsten calling from Lanibo. Thank you for taking the call. Did you change the management in Finland?
We have, Ari has left. We have absolutely.
Yeah.
And then,
okay. Do you have a plan for leaving Finland?
We are in these contracts and they are long, so we can't leave them. We need to get rid of them.
So just to understand, a manager in Finland took in some contracts which was in loss-making to begin with, and you can't get out of them. Is that how it works?
Yeah, they are frame agreements. And
so when you entered the contracts, you did not take into account that there will be fluctuations in prices?
No, there isn't any KPIs in these contracts, no.
And you accepted this contract from as a CEO?
Yeah.
Well done. How can that happen? How can that happen? Can you hear me?
Yeah, I can hear you, but I tried to answer.
Yeah, how can that happen? How can that happen?
I don't have any more answers.
How can you sign a contract where you are not covered for price fluctuations?
It was done. I can't give you any more answers.
Yeah. What's the profitability on the current order backlog?
We don't present that, so I can't give you that number. I shouldn't.
Okay. Are you aiming for above 5%?
Yeah, absolutely.
Okay, thank you. I hope that you understand that the job you have done, and that is, I'm talking to you and the CFO, that the job you have done is simply not good enough. But do you agree with me?
We're not happy about the situation. Absolutely.
No, thank you. So now it's time to step up, okay?
Yeah.
Thank you very much.
There are no more questions at this time, so I hand the conference back to the speakers for any closing comments.
Så kan man säga någonting annat än well done, Karsten?
Ja, den här rapporten kom alltså 4 maj 2023 och 16 maj avgick Uwe som vd av citat personliga skäl efter nästan 6 år på det här bolaget. Så är det så att Uwe förstod på något vis att jobbet han hade gjort som vd inte hade varit bra nog, som Karsten uttryckte det. Men personliga skäl kan ju betyda någonting annat också.
Ja, personliga skäl är ju en orsak att inte fortsätta på sitt jobb förstås. Men är det så att du har några personliga skäl för att inte göra ett nytt avsnitt nästa vecka?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Så det är väl nog bara för oss att steppa upp och fortsätta med nya insikter nästa vecka i After Class.